ingen kan ju säga att var går den där gränsen för när ens familj är tillräckligt jobbig för att man inte ska fira jul med dem. Men jag har ju nog hört sådana berättelser där folk varit så att det var den absolut sista julen sen. Fira
aldrig
där.
Mer.
Aldrig mer. Och det tycker jag att man måste då respektera.
Det här med familj och släkt, det är ju väldigt mycket på tapeten så här när det alldeles strax kommer att bli jul. Och därför tänkte vi också fundera lite på familjer här i Relationspodden den här gången. Och olika typer av familjer, också sådana familjer som man kanske inte har blodsband med men som väldigt mycket är en familj i alla fall.
Mm. I juletid så känns det som att nu ska det minsann maxas, det här familjemysande. Det känns som att man borde ha en biologisk familj att mysa med, men man kanske inte alls har det, utan man kanske trivs bättre med människor som har blivit som ens familj fast man inte har det där blodsbandet.
Ja, på engelska finns det ju till och med ett uttryck här. Man brukar prata om chosen family eller family of choice. Och jag tror att det här är säkert ett fenomen som har funnits i alla tider, men jag tror att det här har tagit, just den här termen har uppstått inom HBT-kretsar. Alltså personer som har en, ja, kanske inte då hetero, och det här har blivit ett problem i deras familjer och de har känt sig utstötta, och då har det uppstått sen en sån här ny familj med människor som accepterar en för den man är. Det är där någonstans som det här tror jag har fått sitt namn, det här fenomenet. Men nu har det ju spritt sig ganska mycket. Det är ju var och en kan ju ha en situation där man inte kanske känner sig, man inte känner att man har en koppling till de där släktingarna, eller man kanske inte har några släktingar, men skapar en familj i alla fall.
Mm. Och som man trivs jättebra med, och man kanske skapar helt nya jultraditioner som man trivs med. Och vi fick ett brev av den förlorade sonen 38 som skrev om just det här. Jag har idag mycket ytlig kontakt med min biologiska familj. Jag kommer från konservativa kretsar, så när jag vågade slå mig loss och bejaka den jag är, ja, då var det svårt för mina föräldrar och släktingar att acceptera det här. Men ändå så känner jag mig inte ensam, för jag har en ny familj. Och den består av goda vänner som i flera år har stått vid min sida när livet har varit svårt. I den nya familjen så har jag fått uppleva värme och villkorslös kärlek. Så för mig känns det här som min riktiga familj. Skriver den förlorade sonen 38 som är vunnen i ett annat sammanhang istället.
Exakt, ja. Nej, frågan som vi kom in på då är ju det att vilken familj är nu sen den riktiga familjen, och får man välja det själv? För klart att det kan bli så att om man känner sig lite utstött av dem som man har vuxit upp med och sen har de där som accepterar en och verkligen villkorslöst tycker om en, så nu känns det ju säkert mer som en riktig familj då.
Mm. Och har man en skyldighet att vara med sin biologiska familj fast de kanske inte ens accepterar sättet man lever på?
Mm.
Ja. Det finns många frågor här, och vi har fått en del brev också. Vi skulle kunna titta lite närmare på det här, för det kommer ur lite olika synvinklar. Så jag tror att var och en kan säkert lära sig någonting.
Jo, ni är inte alls överens på den här punkten. Men vi börjar här med en tjej med tur i oturen, 29 år, som skrev så här. Jag har en utvald familj och jag håller helt med brevskrivaren, alltså då den förlorade sonen som vars brev fanns med i den här vår frågeartikel. Båda mina föräldrar är döda och jag är enda barnet. Ett behov av en ny familj blev ju naturligt för mig, och jag har haft turen att ha fantastiska vänner. Mina vänner har alltid funnits där för mig, och redan innan mina föräldrar gick bort såg jag mina vänner som lite av en familj. De har liknande värderingar som jag, och vår relation bygger på att vi genuint tycker om varandra. Man kan förstås inte välja sin biologiska familj, och tyvärr har vissa oturen att födas i en familj som gör dem mera skada än nytta. Det är inte nödvändigtvis så att en egenvald familj håller livet ut. Saker händer ju, personers liv förändras, man kanske flyttar eller så rinner vänskapen bara ut i sanden. Men de stunder jag har haft med min vänfamilj hör till de bästa stunderna i mitt liv.
Mm. Tack för ditt brev, tjej med tur i oturen. Jag är så glad att du verkligen har haft tur och hittat människor som du upplever är som din familj. Och det här är ju det, är ju det här som är så fint, just det här med de här fina stunderna som man kan dela tillsammans, att de kommer tillsammans med vänner. Och det var flera av er som skrev också så att ja, men vänner håller inte alltid livet ut och saker händer och man går ifrån varandra. Det är riktiga familjen vi håller ihop. Och det kanske kan vara så, som hon skriver här också, att kanske det kan vara att det för en tid så är de här människorna som din familj. Och sen kanske det byts. Men inte, det är ju något fel i det heller. Huvudsaken är ju att man har ett sammanhang där man känner att man hör hemma.
Ja, så fint att, och väldigt sorgligt att höra brevskrivare här, tjej med otur i oturen, du är bara 29 år nu och redan föräldralös, att du måste ju ha varit ganska ung när båda dina föräldrar gick bort, men att du ändå hade en vänskapskrets som liksom fångade upp dig, att du inte blev ensam i världen. Jag blir också väldigt glad av att läsa att det kan ordna sig på det här sättet. Och det låter som att du ändå har det bra. Inte känner dig ensam för att du har de här vännerna.
Mm. Och jag tror att det är väl just då livet händer som man lätt blir ensam. Eftersom julen är som så traditionsbunden och så inrutad. Att det ska vara så som det alltid har varit. Så är det väl just de som har råkat ut för livet som faller mellan stolarna och blir ensamma, att det är dödsfall som sker. Eller sen också väldigt vanligt är det här med att man skiljer sig.
Precis, och här har vi ett brev från Kalasmamma 41.
När jag och min man skilde oss för några år sedan så gick jag också miste om hans stora släkt som vi firade alla högtider med. Nu har vi både gått vidare och är goda vänner, men i ett skede så skämdes jag lite för att jag inte kunde erbjuda mina barn just den där härliga släktjulen, de år som de firade julen med mig. Mina egna släktingar är nästan alla döda, förutom några som bor utomlands. Så lösningen blev att vi började fira jul, midsommar, födelsedagar och så vidare tillsammans med min bästa vän och hennes familj istället. Min vän och hennes man har inte heller släktingar på nära håll som de tyckte att det var roligt att ha oss som gäster. Numera är hela vårt kompisgäng välkomna. Många firar ju med sina familjer, men några singlar och nyfrånskilda har varit glada över att ha ett sammanhang att gå till under just högtiderna. Alla bidrar med någonting, mat, dryck eller kanske ett programnummer. Mina barn verkar tycka att pappas släktjul och mammas kompisjul är precis lika mysiga fast de är rätt olika. Mina och mina vänners barn har vuxit upp så nära varandra att de nästan upplever varandra som någon sorts kusiner. Och jag är tacksam över att jag hade min backup-familj som fångade upp mig efter skilsmässan. Skriva Kalasmamma 41.
Också en jättefin och upplyftande historia att se de där lösningarna. Och det här är faktiskt något som jag har hört av en del vänner som har skilt sig. Att man kan lite skämmas över det där. Man skäms lite över att man inte kan erbjuda detsamma som partnern. Det kan hända att skilsmässan går helt bra. Man kommer överens med det där exet. Men så är man lite sådär att den där jättestora sommarstugan på den vackra ön, den har jag ingenting att göra med mera. Och nu är mina barn här med mig och det är semester. Vi bor här i vår lägenhet i stan och jag kan inte erbjuda det här idylliska sommarnöje som exets familj kan göra. Att man lite skäms och ser det som tillkortakommanden. Men jag blir inspirerad av det här att den här mamman då börjar lite tänka utanför boxen. Och var sådär, vad ska vi kunna göra till vår jul då? Vad blir vår grej nu när allt har lite förändrats?
Mm. Och sen också att den här bästisen och hennes familj sträckte ut en hand och sa att nej, men kom hit och häng med oss istället.
Mm.
Att man ser dem som är ensamma, att man kanske där också. För jag tror att det är just att det är så himmelens familjekoncentrerat det där julen. Man tänker att nej, men det är familjen först och sen vänner. Man kanske träffas efter familjen, sammankomsterna och så här. Men att man kan bli så himmelens ensam då också. Att man verkligen ser varandra oberoende blodsband eller inte. Och sen kan skapa helt nya traditioner. Jag tycker att det där är ju... Det där är härligt och speciellt just som nyfrånskild och man kanske till och med att om det är sådär varannan jul att man inte har sina barn, det är ju en stor grej för väldigt många frånskilda.
Mm.
Att man då verkligen har ett sammanhang, att man inte bara sitter där och gråter i sin chokladask helt ensam.
Nej, precis. Det var ju en del som nämnde här att de brukar resa bort eller åka på en sällskapsresa över julen för att liksom motverka den här ensamheten. Men det här var ju en bra lösning tycker jag som Kalasmamman kom fram till här.
Ja, och sen det här med att man verkligen också tar emot den där inbjudan.
Ja.
För det tror jag också att man tänker att nej, men jag ska inte tränga mig på, jag ska inte vara till besvär och så här. Att om någon säger att nej, men behöver du sitta där ensam, att kom med oss och fira jul istället. Det finns gott om mat och vi är glada att ha det med. Nej, inte behövs, vad ska jag nu börja komma dit? För att det är klart att det känns lite jobbigt först, men våga ta emot den där utsträckta handen också.
Det är helt sant, verkligen. Mm. Och det är lite, jag tror att vi för ett år sedan, blir det väl, gjorde vi ett poddavsnitt som handlade om det stora julgrälet. Jag tror att, eller det är två år sedan, jag kommer inte ens ihåg. Men jag tror att det här var ett av våra mest lyssnade avsnitt någonsin.
Ja.
Det var många som kände igen det här. Och den här normen är ju på något sätt fortfarande att julen ska firas med den här stora, tassiga, bullriga släkten. Och det ska vara kusiner och fastrar och mostrar och en det ena och det andra. Ja, det blir lite bökigt och stökigt, men det blir nog bra. Och det är så man ska fira. Och jag till exempel, jag har jätteliten släkt. Jag har i princip två släktingar kvar och det är min mamma och pappa. Och det har varit enda barnen i så många generationer och den där äldre generationen, de har nu trillat av allesamman. Så vi har ju inte den där stora bullriga. Framledes kanske jag har en stor och bullrig släkt, för jag har ju lagat tre barn just med tanke på det. Bara för att ha många med på julen. No, nej. Men när man inte har det heller så kan det kännas nästan lite så där, man är lite utanför när man sen hör om kompisarna som har sådär, no, jag har ju 20 kusiner, så det blir nu lite kaos som alltid, men det hör till.
Ja, jag kan förstå det. Alltså, jag tycker inte det ska vara hemskt att fira med 20 kusiner. Jag tycker det är skönt om det just bara är vi och mamma och pappa tycker att det räcker riktigt bra till. Men vet du vad som kan vara? Nu måste jag säga det här stora familjegrälet, det stora julgrälet.
Det avsnittet. Stora julgrälet var det, ja, precis. Ja,
så det kan man ju gå in och lyssna på ifall man känner sig lite avundsjuk. Man sitter där och scrollar på sin Instagram att här är alla och firar jul tillsammans, här sitter jag och ensam och har det lite trist. Så kan du gå dit och lyssna på det där, så märker att folk har ju oftast de största grälen. Vet du, alla står och tittar ut genom varsitt fönster och gråter lite sådär passiv och aggressivt.
Sådär som i kaunit och rohkeat.
Ja. Att det är inte alltid så härligt heller. Liksom. Att det kanske kan funka ibland, vet du, att man får ha lite, såhär, lite skadeglädje, så det är inte nödvändigtvis helt fel det heller.
Nej, och det är just det här med jul. Det blir den där lyckokravet är så upptrissat att alla ska vara så glada och maten ska vara så god och allt ska bli så kiva. Ja. Och så blir det bara jobbigt och då är liksom det där fallet från förväntning till verklighet blir så brutalt.
Ja, och det är ändå bara fråga om några dagar. Och sen, ja, sen kan man liksom ta det lugnt igen. Redan på juldagen så är man så att nu kommer vi igenom det här också på något vänster.
Man kan till exempel fira jul som kvinna 50 plus som skriver så här. Som frånskild med vuxna barn firar jag varannan julafton tillsammans med barnen och deras familjer och sen varannan jul på jobbet. Och jag har haft några riktigt fina jular på jobbet. Vi försöker ta oss tid att sitta ner tillsammans vid ett julbord. Vi har knytkalas och vi umgås.
Ja, det där har jag hört ganska mycket om att man väljer att jobba på julen. Och jag tror att på många arbetsplatser så finns det väl de här några som gärna jobbar på julen. Och sen är det till exempel här på Yle så är det ju några som tycker om att jobba just högtider. Och det där tycker jag, att för de säger också att det känns som att det är viktigt för det. För många, till exempel radio eller tv-sällskapet på julen, att då känns det fint också att man är där live och sådär på riktigt. Att det inte bara förhandsinspelat allting, att man är ett sällskap.
Mm. På den tiden när jag var sån här radiohallå, när det fanns sånt ännu, då jobbade jag ganska ofta på julafton. Något pass där i alla fall. Mm. Och det kändes väldigt unikt faktiskt. Det var sådär att det var lite högtidligt. Jag tror man till och med fick en liten kupong som man fick gå och äta gratis jullunch i kafeterian. Och alla var på något sätt lite så här extra vänliga. Och vi var ett sånt här litet gäng här. Att det är vi som är julteamet här nu. Det var fint, minns jag.
Ja.
Så det är inte alls ett dåligt alternativ, men här tycker jag också att det är så fint att den här lilla jobbfamiljen här har bestämt sig för att hej, vi som är här på julen, vi gör det till en liten grej. Vi tar knytkalas och vi sätter oss ner och äter tillsammans och tar en liten paus i jobbet och försöker ha lite stämning.
Ja, för oftast är det ju sådana här dejurerande arbetsplatser som behöver snurra alla dagar på året. Att kontor, man kanske inte har det på kontoret, så att nu ska vi ha julmiddag på julafton. Men just sådana här inom vården eller inom det här räddningsväsendet eller sådana här grejer som alltid måste snurra.
Jag tror att oavsett var man jobbar så kan man försöka organisera en liten ceremoni och en liten paus.
Ja, och dessutom så kan man tänka på hur mycket man cashar in sen på juldagen och julannandagen när man börjar sändas tilläggen och börjar rulla in och så här.
Ja, man kommer inte med fatsers bästa, man kommer med lintasken till jobbet.
Exakt, ja. För man tänker att det här tjänar jag in liksom ganska bra med januaripengar nu med att jag sitter här på jobbet under julen. Så det kan ju också vara en liten tröst. Men hej, vi ska ta och gå vidare här med följande brev. Och det här tycker jag att är helt superintressant. För det leder oss till den här frågan, Eva, som du var inne på lite i början. Att måste man fira med familjen? Att är julen en sån där tid där man kanske behöver tänka uppoffring om man gör det för sina släktingar och så här. Vi kan ta brevet och så får vi fundera vidare.
Mm, så här står det. Jag tror att klyftan mellan den unga och äldre generationen är enorm i den här frågan. För oss som är födda på 60-70-talet är det självklart att familjen är viktig. Man finns där för varann, man förlåter varann och man står på varandras sida trots olikheter och trots att man kan störa sig och irritera sig på saker ibland. Långvarigheten och den gemensamma historien är värdefull och ger en känsla av samhörighet som inte andra relationer kan erbjuda. Dagens unga vuxna är snabba att sätta diagnoser på sina familjerelationer, särskilt på relationen till sin mamma. De stärks av sina terapeuter, men också av quickfix-terapeuter på sociala medier som basunerar ut enkla lösningar till varför du känner sig eller så. Mamma var narcissist, mamma var emotionellt omogen, du fick ta ansvar för föräldrar och syskon, mamma och pappa kunde inte möta dig emotionellt, och så vidare. Och då känns det ju säkert mer lockande och lätt att umgås med andra människor som man inte känt så länge och inte nötts mot i vått och torrt i livets alla lägen under en hel uppväxt. Som 60-åring förstår man värdet i att ha en familj där banden är starka. Man förstår hur föräldrarna har gjort det de förmått enligt de förutsättningar de hade. Man ser också att den äldre generationen utvecklas och växer i takt med att världen förändras. Hälsningar här nu från en mamma som plötsligt förpassades till de toxiskas skara av ett älskat barn. Signaturen tror på kommunikation 61.
Mm. Mycket att ta in i det brevet.
Och jag är stolt att jag klarar av att säga detoxiska skara. Det är riktigt tungvrickare.
Ja, det är lite det. Och det är en svårt gäng att förpassas till annars också.
Verkligen, där vill man ju inte vara.
Nej, och det känns ju som att den här mamman då har skrivit av egna erfarenheter. Och ja, nu vet ju inte vi vad som har hänt i er familj och vad det här egentligen beror på. Jag kan förstå det här med att man överdiagnostiserar och kastar ut termer lite till höger och vänster, lite sådär oförsiktigt och kanske också dömer ut folk mer än vad man borde göra. Men det kan ju också hända att det finns någon orsak till att då den här dottern har förpassat dig till ditt toxiska skara.
Mm.
Att det här kan vi ju inte veta, så det känns ju lite svårt att säga hur det är just ert fall. Men jag liksom det här med att det här med familjen och alla de här som vet varifrån du kommer, det finns ju nog någonting värdefullt i det. Det behöver inte vara blodspann, det kan också vara människor som du har känt ända sedan du var barn. Det är lite samma sak. De vet varifrån du kommer. De vet hur det såg ut hemma där du bodde. De minns namnet på din hund som du hade då du var 5 år gammal. Att de känner dig sen hela ditt liv tillbaka. Så det är klart att det är ett annat djup i en sån relation än vad det är då i nyare relationer. Men det betyder inte att de nya relationerna inte skulle ha samma värde.
Jo, men jag funderar också på det där att är det just den där barndomen som är den där mest värdefulla tiden att dela? Att det där man har vuxit upp med någon när man var riktigt liten. Jag tänker ofta på, till exempel många vet jag ser ju på dem som de var i militären med som en sorts familj. Att de ännu har hållit ihop sen dess, för det var på något sätt något som formade dem och var så viktigt för dem och en sån udda upplevelse att de som man delar stuga med, så de är liksom släkt nu för tiden. Jag känner människor som ser det på det sättet. Och jag skulle säga att jag och mina närmaste kompisar, som jag nog faktiskt ser som en sorts familj, vi studerar ju tillsammans. Så vi har ju kanske sådär 10 år där då vi sågs ganska mycket. Och det var också sådana formativa år när vi började sen hitta partner och bilda familj och hitta jobb och sådär. Att vi delade det. Och jag måste nog säga att det där, det är ju de som jag umgås med idag, medan de där barndomskompisarna nu har lite sådär, de dyker nu kanske upp ibland, men det är ingen som står riktigt nära. Att inte heller låsa sig vid det här att det är den där barndomen och uppväxten som är det enda som man kan haka sig fast vid. Utan det kan komma sånt här ett förflutet lite senare också. Det förflutna kan komma lite senare. Jag är nog verkligen ett sånt här anekdot. Jag sprutar ur mig visdomsord så att Hanna är helt förstummad.
Ja, faktiskt. Det var roligt att höra dig också rodda bort dig lite igen. Så där, för du brukar alltid bomba mig för att jag fel citerat till höger och vänster. Men hörru, där var det också det att inte behöver man känna någon sen barndom. Men de här människorna som, vet du, just att man har studerat tillsammans, då har du ju delat ditt vuxna liv tillsammans. Så det är ju 20 år som är enormt mycket tid. Mm. Att det är ju också, förstås, givetvis, så det här är ju också väldigt, väldigt värdefullt. Det som jag kanske lite tänker med det här att föräldrar och barn eller mamma och dotter som det här, att kanske det inte är meningen heller att man ska vara så där himmelens supernära. För att jag tycker att det är liksom kanske naturligare att du är väldigt nära med de människor som du har studerat med och du har fått barn tillsammans med, att du har varit i samma livskede. Du är inte olika generationer. Mm. Att man kan ju ha liksom en, jag menar, både du och jag så har ju fina relationer till våra föräldrar. Att vi har ju inte på det sättet några sådana här traumatiska händelser i vårt bagage, så vi kan liksom vara avslappnade med våra föräldrar. Men inte det ju ändå sådär att jag berättar allting till min mamma. Varför skulle jag göra det? Att det känns inte som att det är inte riktigt läge för det. Så här, att jag vet inte heller att varför man ska måste vara som så himmelens nära nu då sen med mamma eller pappa eller sitt barn. Att man måste väl låta var och en få ha sitt eget liv också.
Ja, jag tänkte nu, för att återgå här nu till tror på kommunikation och hennes brev. Jag tolkar nu dig här då, eller jag tolkar vilt på basis av din signatur att du skulle vilja kommunicera med din dotter och hon kanske lite har satt locket på. Mm. Hon har skuldbelagt dig för att hon kanske nu har några grejer som hon tycker är kämpiga och så har hon inte riktigt vilja diskutera det här med dig. Eller har det varit så att ni har försökt diskutera och då har ni börjat gräla och du har blivit lite sådär att fine, jag är så toxisk jag nu då. Ni är unga vuxna, ni diagnostiserar på basis av sociala medier. Är det den attityden du har haft i den där diskussionen så kanske jag lite förstår att locket får på.
Mm.
Att jag tänker nu så här, jag har inte ännu unga vuxna barn men om några år kommer jag att ha. Och jag tror att man kanske nästan lite måste räkna med att de slår sig bort i något skede. Och det måste de kanske göra också. Och att man inte kanske är så nära varandra som man är så länge de bor hemma. Och det hör väl lite till. Men jag hoppas ju ändå att vi ska kommunicera och inte på något sätt vara irriterade på varandra i det skede. Om man ändå ska vara en naturlig del av varandras vardag på ett nytt sätt. Så jag hoppas ju här nu att ni skulle... Kommunikation är ju väldigt viktigt, men som han, nu citerar jag Hanna, för hon säger ofta det här att kanske man lite måste se sig själv i spegeln också. Att kan det finnas någonting i din dotters barndom som hon upplever som ett traumatiskt minne, men som du inte har förstått att har varit jobbigt för henne? För att du säkert bara du har älskat henne och du har menat väl hela tiden. Att kanske lite grann ändå fortsätt liksom att ösa på med den där kärleken fast du inte får något tillbaka nu här en tid. Och se vad som händer då. Det skulle jag testa.
Ja, bra råd. Jag tror att det här är nog det som säkert den bästa vägen att gå där. Och sen just det här med, som du sa, att barnen behöver slå sig loss. Jag tänkte själv också att nu var det ju så här att då man får iväg och studera så inte hade man ju något stort intresse av att hänga med sina föräldrar och mera då.
Det är ju att få hem till jul och bara så att,
nåja, jag måste
men kanske man hinner ut på baren sen på annan dag.
Ja. Att det var ju mera sen att då du fick egna barn så då återknöts ju den här kontakten på ett annat sätt och kanske på ett naturligt sätt också, jag vet inte.
Jo, man vill ju ut i världen där och så slutar det ju ändå med att alla flyttar tillbaka till sin hemort och bygger hus
och får barn och sen är det bra att ha mommo eller faffa där.
Så inser man att okej, jag har blivit mina föräldrar. Ja. Det var ju inte så det skulle gå, men så gick det och det är helt okej.
Ja.
Men nästa brev kommer från en pensionär med perspektiv på livet.
Mm.
Det är bra när ni skriver så att vi lär oss någonting.
Mm. Skriver så här: sina vänner så väljer man ju och för mig är vännerna viktiga. Det är bland dem som jag känner mig hemma. Så visst kan jag säga att de är min utvalda familj som står mig nära. De har förmågan att lyssna och vara närvarande. Många av mina riktigt goda vänner så har jag haft regelbunden kontakt med ända sedan barndomen och vi vänner, ja, vi grälar inte. Ändå är det inte med vännerna som jag firar årshögtider. som ensamstående så har jag lärt eller kanske vant mig att ta hand om mig själv och jag ser inget större problem i det. Den enda tid på året där det här känns trist är under just julhelgen. Att inte ha någon att fira jul med känns ganska tomt och meningslöst. Ibland så har jag bestämt mig för en gruppresa och det har varit ganska lyckat. Min biologiska familj är ganska stor men vi har inte särskilt mycket kontakt. Vid någon bemärkelse då, till exempel då någon av oss fyller jämna år, ja, då händer det att vi ses och det är trevligt men någon större närhet, den finns inte där. I vår skara har den äldsta alltid styrt och ställt och tyckt och sen har resten fogat sig. Den personen har ingen som helst empati utan kör sitt eget race och den äldsta kritiserar gärna andra, baktalar och manipulerar. Så jag håller med om att genetik inte är avgörande för att ens närmaste krets ska kännas riktig. Vänner kan mycket väl få just den positionen. Skriver pensionär med perspektiv på livet.
Ja, precis. Och när man har lite perspektiv och har hunnit tänka efter och också hunnit säkert fira ganska många jular i olika sammansättningar så tycker jag att det här är en värdefull insikt att komma fram till. Att nej, det blir inte riktigt bra med mina syskon för att si och så. Men jag har ju till all lycka mina vänner som det känns bra att umgås med.
Mm.
Och det ska ju inte vara något nederlag då. Eller, som en del, vi har en del brev, vi tog inte med dem alla nu här, men det var ganska många som var lite inne på det här samma som den här mamman här i förriga brevet. Att man ska kämpa på med den där släkten. Att de är nu som de är och de är lite irriterande och så här, men att det är ändå de som har funnits där hela tiden och det är de som man alltid ska återgå till. Och det är säkert sant i mångt och mycket att en del kanske lite släpper taget onödigt lätt och blir lite så där mer intresserade av att umgås med sina coola kompisar än med sina trista släktingar. Men i en del familjer är det kanske helt enkelt så att man måste få välja bort släkten.
Mm.
Om de drar ner en, om det alltid bara blir kalabalik, det alltid bara blir gräl. Inte måste man ju umgås med sådana människor bara för att man råkar dela DNA.
Nej. Men det är ju svårt att ingen kan ju säga att var går den där gränsen för när ens familj direkt är tillräckligt jobbig eller rent ut sagt outhärdlig för att man inte ska fira jul med dem. Att det kan bara ju man själv avgöra. Men jag har ju nog hört sådana berättelser där folk varit så att det var den absolut sista julen sen som jag firar
aldrig
där.
Mer.
Aldrig mer. Och det tycker jag att man måste då respektera. Men samtidigt så har jag också en sån här... Jag vet inte, mitt hjärta på något vis ömmar också för kanske speciellt äldre släktingar vet du, som sitter och väntar. För dem är familjen väldigt viktig. Och för dem så kan just det där besöket på juldagen vara en sak som de har sett fram emot länge.
Mm.
Att det är ju också det att man ska tänka på sig själv, jo, men jag tycker också att julen är väl en tid där man definitivt ska tänka på andra och vara lite bjussig och bjuda till. Men man ska ju inte göra det helt på bekostnad av sin egen sinnesfrid heller.
Nej, och det här håller jag förstås helt och hållet med om. Att det kanske inte är den roligaste grejen på hela julhelgen att gå och hälsa på sin döva gammelfaster. Men för henne är det viktigt att få sällskap. Och då gör man ju det. Och det kan antagligen bli mycket trevligare än vad man tänker sig när man sätter sig i bilen och kör dit.
Mm.
Så klart det att man ska värna om de där släktingarna. Men de måste nog ändå vara lite snälla.
Ja.
Om gammelfaster sitter och säger nu har du blivit fetare igen så då kanske man måste gå nästa.
Nej, säg inte. Ingen får kommentera någons utseende i år. Om inte annat att gud vilken ljuvlig glittrig blus du har på dig. Och inte sådär att jaha, kra, här kommer minst han skatan. Det behöver man inte säga.
Ja, precis.
Ska ha allt som glittrar.
Trist att du råkar stå just där när de slog ner glitterpinjatan.
Ja. Du ska alltid försöka vara lite sådär speciell.
Ja. Nej, men den lärdom jag tror jag tar med mig av era brev den här veckan är man kan ju ha flera familjer.
Mm.
Man kan ju faktiskt ha de här kompisfamiljerna, jobbfamiljerna eller djurfamiljerna. Här var faktiskt en som skrev det att i dagens läge så trivs hon faktiskt bättre med sina husdjur än med sina släktingar. Och då är det så då.
Mm.
Men man behöver kanske inte ha så att det ena behöver kanske inte utesluta det andra. Om man vill fira jul med flera så julen pågår ganska länge. Man kan säkert dela upp det på något sätt.
Ja.
Men en sån här... vald familj behöver inte på något sätt vara mindre värd än den här biologiska familjen. För en del är det kanske liksom familjen med stort F.
Ja, och kan man kanske också portionera ut det där umgänget? Att om du reser hem till jul eller om ni ska träffas, att man behöver inte umgås så himla länge. Kanske vi kan nu äta tillsammans i 2 timmar och sen får vi hem. Eller något sånt här, att man behöver inte vara där i 3 dagar.
Man har äggklockan i fickan.
Nej, men nästan vet du sådär. Ja, men sådär, att man säger att okej, okay, vi kan äta den här och sen så kommer vi över på juldagen och dricker kaffe. För kaffe är sådär, nej, men vi sitter max 2 timmar och sen får vi hem. Att man behöver inte overdo it heller. Och då är det också lättare att vara trevlig.
Ja, bara man inte hamnar i en sån situation att hela julhelgen går ut på att man flänger runt för att det är så många som ska besökas.
Nej men liksom de där några nu vet du närmast sörjande så kan man ju försöka gå och titta till i alla fall.
Ja, om de är snälla. Om de skuldbelägger och säger att vi accepterar inte den du är och hur du lever och vem du är ihop med. Då måste du inte fara hem till dem på julen. Nej. Det måste du faktiskt inte.
Då kan du istället vara med din självvalda familj.
Ja, till exempel så.
Så.
Eller med dina djur.
Ja, exakt.
Allt går bra, men ja, ska vi säga god jul kanske?
Vi säger god jul här från relationspodden Norren och Frans. Och god jul brukar lite kännas som ett avslut och ett farväl. Men det stämmer inte alls, för vi är tillbaka nästa vecka igen.
Jo,
Helt som vanligt, varje vecka, hela nästa år också. Så att du är åtminstone, du är inte ensam, för du har åtminstone oss.
Det är några saker man kan lita på. Det är där att de kollar larmet första måndagen i månaden.
Ja.
Så då tutar det. Och så ska man vrida klockorna 2 gånger om året. Och så är det Norren och Frans varje lördag.
Så är det. Vi hörs igen. God jul.
God jul.